Okej, klockan har blivit 6. Jag vill börja med att säga tack så mycket för att ni har valt att komma hit istället för att slänga in handduken och skippa dagens sista session. Bra jobbat. Jag antar att ni är lite trötta så jag ska försöka hålla er pigga. Det vi ska prata om nu är appar på Windows 10 och en introduktion. Och jag hade tänkt ha det som både en introduktion till apputveckling men också bland in mycket av det nya i Windows 10 så ni som har gjort appar innan också får lite matnyttigt. Jag heter Andreas Hammar, jobbar på J-Wave. Vi är en konsultbyrå med huvudkontor i Malmö. Finns också Stockholm och några andra ställen. Och vi gör systemutveckling på alla plattformar. Mycket mobila lösningar. Men jag jobbar med Microsoft-bitarna så jag får jobba med appar till telefon och platta och så vidare. Så det jag tänkte prata om idag är apputveckling. Jag har tänkt börja med en bakgrund till vilka olika sätt man kan skapa appar. Och sen hoppa in i ett lite längre demo då vi gör en app från början. Lite olika viktiga koncept som jag tycker att ni ska känna till. Och sen så avslutar vi med några snabba slides på vad som man mer kan göra mer än det demot vi gör. Så det kommer kanske gå lite för fort om ni inte har gjort någonting med appar innan. Men jag tycker det är bättre att vi får se lite olika koncept än att bara titta långsamt i detaljer på en sak. Hur många har jobbat med SAML överhuvudtaget, det här språket som man använder för att skapa UIN? Det är typ hälften. Ja, men det är bra. Då har jag nog rätt nivå på hur mycket jag berättar om sakerna. Appar på Windows. Om vi bortser från vanliga Win32-applikationer som också är appar på ett sätt. Jag startade med Windows Phone och Windows Phone 7 för 4 år sedan eller någonting. Och sen dess har det hänt jättemycket. På Windows Phone från början så hade man bara en tilestorlek. Appar kunde inte köra i bakgrunden och det var väldigt begränsat vad man kunde göra. Man körde ju då på Windows CE och en variant av Silverlight som innan bara fanns på webben. Men sen dess har vi med Windows och Windows Phone 8 fått en gemensam kärna tillsammans med Xbox. Det här som kallades för WinRT innan som nu har på ett sätt döpts om till Universal Windows Platform. Men då fick de en gemensam kärna och Phone körde fortfarande på sin Silverlight-sammelstack. I och med 8.1 så kom Windows sammelstack också till telefonen så att man kunde bygga appar som kunde köra både på Windows 8.1 och Phone 8.1. Men fortfarande på telefonen kunde man fortfarande göra Silverlight-appar. Men nu med Windows 10 så har allting konvergerat som ni säkert har hört innan. Så man kan bygga en app som kör överallt. Och ett exempel på hur det ser ut innan. I 8.1 så började Microsoft prata om universal apps som kunde köra på både phone och platta. Och det var det ju för att de delade kärnan, de delade sammelstacken. Så man kunde dela väldigt mycket kod. Men det var fortfarande två olika appar som skickades till två olika stores. Och det var mest ett verktygsstöd att man hade ett shared-projekt där man kunde dela SAML och dela kod som då kopierades in i båda apparna. Men nu i Windows 10 så har man ett projekt och en binär som kör på alla plattformar. Och det är inte bara enklare för oss att utveckla utan Windows 10-plattformen har också blivit mycket, mycket bättre och snabbare. Så här har vi lite exempel på startupptider och minnesanvändning som har blivit mycket bättre. Och är det någon som har pysslat med WPF här? Det gamla. Det är ju det som man gjorde Windows-programmet efter WinForms. Och i början så var texthanteringen väldigt, väldigt långsam. Det var laggigt att skriva i textboxen och så vidare. Och sen när Visual Studio-teamet skulle börja bygga Visual Studio på hela WPF istället för det gamla. Då upptäckte de att oj, texthanteringen är långsam. Så då fick de skriva om hela sin textstack. Och det är lite samma sak här att nu i och med Windows 10 så har de byggt hela Windows-skalet, startmenyn och allting med den här exakt samma sammelstack som vi som apputvecklare använder. Så att nu har de ju då tryckt in en massa förbättringar som de tyckte behövdes för att få ett tillräckligt bra UI. Mycket trevligt. Och även om apparna är universella och kan köra på alla plattformar så finns det saker och som man vill göra bara på som bara är relevanta på vissa formfaktorer. Så därför har man delat in apparna och alla enheter i olika familjer som man kallar det. Så vi har devices, mobil, PC och så vidare. Och man kan när man programmerar och gör UI:na kolla vilken familj man är på. Till exempel göra en separat UI-fil bara för mobil. Det finns bra verktyg för att göra så att apparna justerar sig till olika UIn utan att använda detta, men man kan om man vill. Och sen, men det viktiga är att det är en store och ett ställe där man laddar upp apparna. Man har ett SDK, man har samma API och alla kontroller och sånt man använder, de stödjer mus, touch, penna där det är relevant. Så det är en väldigt bra plattform att jobba med. Men de här sakerna som bara är relevanta på vissa plattformsfamiljer, där finns det extension SDK som man kan referera. Så till exempel om man vill interagera med kamerans, mobilens kameraknapp. Den finns ju inte på alla plattformar, utan då refererar man extension SDK. Och sen så finns det nya klasser, en ny klass som heter API Information, där man kan fråga i kod om en viss klass finns på systemet. Och om då till exempel hardware buttons finns, då kan man börja prata med kameraknappen. Så man ska försöka göra feature detection så som man gör på en modern webb idag. Och inte säga att okej, okay, är jag på mobile, då ska jag göra allt detta. För det kan man inte veta, utan man ska kolla, finns det en sån här knapp? Ska man inte bry sig om var man finns. Så allting blir enklare. Man kan köra på alla plattformar eller på alla enheter. Man får väldigt mycket gratis. Men det ställer också lite högre krav på oss som apputvecklare. För att innan så kunde man säga att okej, min app ska bara kunna köra på telefon. Och då vet man ju ungefär vilken upplösning och storlek man har på skärm. Men nu när man gör en universal app, så till exempel med Continuum som ni såg test demo i keynoten i morse, så kan man koppla in sin telefon till en stor skärm. Och helt plötsligt måste din app kunna köra som en bred storskärm och inte bara på en telefon. Så att man får tänka på hur appen skalar till olika skärmstorlekar. Det finns ganska många sätt att skapa appar för Windows 10. Man kan göra det på det gamla klassiska sättet med WPF och .NET-appar eller MFC C++. Men vill man använda universella Windows-plattformen så kan man göra det med det jag ska visa idag, SAML-stacken och .NET-språken. Där kan man också använda C++. Och sen finns det som har funnits i 8.1 och 8.0 också, att man med HTML och JavaScript gör Windows Web Apps. Man har en JavaScript-app som skickas iväg precis som en C-Sharp-app som kör på klienten och bara på klienten. Men det som är nytt, som ni antagligen har talat om, är de här broarna till Windows 10, där man kan använda andra tekniker för att skapa sina appar. Det är ju mest tänkt för att man ska kunna ta den koden man redan har och ta den till Windows 10. Och då en lägre tröskel för att göra sina appar tillgängliga på Windows 10. Om vi börjar då med att ta sin iOS-kod, så är det att man tar sin Objective-C-kod, det fungerar inte med Swift än, och kör in den i Visual Studio och där bygger man en Windows-app. Jag vet inte hur mycket ändringar man behöver göra, men Anders Thun och Peter Bryntesson på Microsoft har haft en session nu för en liten stund sedan. Var det någon som var på den? Nej. Om hur man gör tar sin Objective-C-app till Windows. Den får ni titta på efterhand om ni är intresserade av det. Att ta sin Android-app gör man lite annorlunda. Då är det ett SDK som man kör i sitt vanliga Android-IDE och byter ut Google-tjänsterna. Och där bygger man om då sin Android-app till en Windows-app. Och det som antagligen är mest relevant för många är att man hostar sin webb-app. Det är egentligen att man gör ett appskal kring en webbsida som finns någonstans på nätet. Men när man gör det, då är det väldigt enkelt för att komma till en app som gör samma sak som webben gör. Men det enablar också att man kan interagera med systemet och skicka upp toast-notifieringar och göra. Man kommer åt väldigt mycket av Windows API:erna eftersom JavaScripten kör på klienten. Så det är ett väldigt attraktivt erbjudande för de som har mycket webbkompetens. Och det sista som inte, det kommer inte från nästa år, men det är att man kan paketera en vanlig klassisk Win32-applikation som en Windows 10 Store-app. Och det som de har lovat på bild att man ska kunna göra är att man startar en liten monitor och sen kör man sitt installationspaket och då spelar de in vad appen gör och skapar ett Windows 10 Apex-paket av den. Och sen kan man ladda upp den till Store och ladda ner den och då kör den som en Store-app i en skyddad liten sfär och inte interagera med systemet som vanliga Win32-appar gör. Så innan demot vill jag nämna ett koncept som är skalning av UIT. Och det här är viktigt att veta och känna till. För det handlar både om vilket avstånd till skärmen man är och vilken DPI som skärmen kör i. För full HD på en telefon kommer inte kunna fungera med samma UI som din TV som har full HD eller din Xbox eller en skärm på ditt skrivbord. Så då finns det både i plattformen och i verktygen bra stöd för att kunna sköta olika skalnivåer. Ni ska få se det här. Så, över till demo. Då hoppar vi in i Visual Studio och börjar göra en ny blank app. De här 8.1 kan man ju fortfarande vilja göra. Så de finns, men nu gör vi en Universal Windows som är en Windows 10-app. Trevligt med lite bakgrundsmusik. Hålla tempo till eller vad det nu är. Så där, nu har vi fått en app. Om vi zoomar in här. Eller ser ni utan zoomning? Ni där bak. Ja, vi kör utan zoomning. Ni får säga till om det behövs. Också, ni får gärna skjuta in med frågor när som helst. Det är bara att räcka upp handen. Ska jag försöka se att ni vinkar. Och annars ska jag försöka sluta lite tidigt så att ni kan prata med mig eller ställa frågor till allihopa. Är någon som har någon fråga nu? Bra, kör vi. Då har vi fått en app. Ni ser det bara ett projekt, en app. Vi har en appfil som är den som drar igång allting. Och sen så har vi fått en tom sida som heter main page. Och det mesta om appen finns i ett så kallat appmanifest. Och det här vill jag spendera någon minut på. Här har vi en flik som heter application. Här står vi lite. Finns lite blandat om appen, namn och vilka orienteringar den stödjer. Under Visual Assets så har man alla ikoner och så vidare. Det följer med några default-ikoner här borta. Och här kommer vi in på skalnivå. Nu ser ni att det finns 400, 200 dold, 100, 150, 125. Om man ska vara riktigt ordentlig så ska man skapa och spara ner ikoner i alla storlekar. För alla upplösningar. Det blir ganska mycket eftersom det finns många olika ikoner också. Så vill man inte göra det och göra det minsta möjliga så säger de att man ska använda 200%-nivån. För att den skalar lagom till... Den är okej att skala upp och den skalar fint neråt. Men som ni ser står det recommended på 400, 200 och 100. Under capabilities så anger man vilka saker appen ska få lov att göra. Till exempel... Kommer åt GPSen med location eller kommer åt kameran här nere, webcam. Och under declarations så anger man vilka saker appen ska kunna göra förutom det vanliga. Till exempel background tasks som är att köra bakgrundsjobb. Under content URIs så anger man en vit lista av vilka webburlar som får lov att prata med appen. Ofta har man lite webbinnehåll så man har en webby i sin app. Och då kan de skicka Windows External Notify och skicka som man får. Man kan prata med JavaScripten i appen. Och under paketering så finns det appens identitet och versionsnummer. När man sen ska skicka upp appen så gör man så här. Store och så associerar man den med en app som finns uppe i storen. Och då kommer den här identiteten på manifestet ändras. Man laddar ner en nyckel från storen och så vidare. Men nu är den här som vi bara skapat, den tillhör ju mig. Okej, då hoppar vi in i vår blanka main page. Och UIT definieras av en så kallad SAML-fil, XAML, som är en XML-dialekt. Och sidan består av en main page och en code behind. Och om vi tittar i code behinden så ser vi att det är en partial-klass, så de är i samma klass, de här två. Och den kör initialize component som skapar det som är definierat i SAML. Och här i designern, där vi kan se vad vi håller på med, kan man välja att få olika simulera olika devices på olika storlekar. Och här ser ni till exempel att en 5-tums telefon i full HD kommer köra i 300% skala. Och det betyder att nu tänker jag zooma för jag är inte säker på att det syns så. Att de effektiva pixlarna blir 640x360. Och det är bra för då får man en pixel ett pixelkoordinatsystem som man i princip alltid kan räkna med. Ni ska få se sen att man sätter vissa bredder i fasta storlekar. Och det känns jättekonstigt när man har devicer med olika upplösning. Men på grund av den här skalningen så gör det att man kan och ska jobba så. Så till exempel då en 23-tums desktop i full HD kommer köra i 100% skala. Medan en Xbox kommer att skala upp det lite för att man sitter så långt bort från den. Men nu kan vi börja med en 13-tums så får vi en på bredden istället för på höjden. Så där. Och då har vi en sida med en grid. Och jag tänkte börja med att lägga in en kontroll som innan bara har funnits på telefon som heter Pivot. Det är en slags tabkontroll men som också är som en karusell. Så att om jag lägger in några fler sådana här små Pivot-items så zoomar vi in lite. Så ser ni att det är ungefär som tabbar. Och i den första tänkte jag lägga in ett textblock. Sådär. Och då har jag fått ett textblock. Och man kan ändra egenskaper för allting man lägger in här borta. Så antingen kan jag ta texten och göra den lite större till exempel. Men det man ofta vill jobba när man gör appar lite mer ordentligt är att man vill jobba med styles. Och det är en samling egenskaper som det finns några definierade i systemet. Och man kan väldigt lätt skapa egna som man då återanvänder i appen. Ofta vill man ju ha en storlek på alla titlar i appen och en font och storlek på både text och så vidare. Så nu tar vi, sätter någon som där. Och då får ett textblock. Och sen så tar vi, i tab nummer 2 har vi en grid och där sätter vi en fin bakgrundsfärg. Lite grått. Sådär. Och sen på första sidan bredvid textblocket så skulle jag vilja också lägga in en time picker. Sådär. Och grid är en panel där man som har rader och kolumner. Just nu har vi inga sådana så allting bara läggs ovanpå varann. Men den vill jag byta ut mot något som också är nytt i Windows 10. Som är en relative panel. Då saker läggs relativt varann. Och det är praktiskt, framförallt sen när man ska göra så att UI ändrar sig baserat på storlek. Så vi har en relative panel och vi säger till vår time picker att du ska för det första ha 24 timmars klocka. Och sen ska du under relative panel, vi ser jag gjorde lite större här. Kan man säga att den ska aligna med panelen eller att den till exempel ska ligga under text. Block. Så hamnar den under där istället. Och nu vill jag köra. Ja. Du, en gång till. Du vill ha den under. Det är en mycket bra fråga. Frågan är, kan man göra så att den ligger under på en liten skärm och bredvid på en stor skärm? Och ja, det kan man. Det kommer om ett litet tag. Toppen. Så nu har vi då, nu startar vi. Det gör ju inte så mycket än, men på vår första tab så har vi kontrollerna jag la. Om jag drar här åt sidan så ser ni att den byter. Det är lite svagt, men ni ser att den byter pivot-item där uppe, vilken den är på. Jag kan också klicka på titlarna på dem. Och det är så det fungerar med touch. Om jag kör fram musen så kan jag klicka här. Så det fungerar med mus också. Om jag drar ihop fönstret lite så är den så som ni kommer se sen på telefonen att den roterar runt. Men om jag kör upp musen här nu så ser ni att då kommer det fram små pilar. Så det är för att pivoten den fungerar liksom med alla inputs och anpassar sig beroende på vad, hur man interagerar med den. Sådär. Och nu har vi två kontroller som jag skulle vilja prata med varandra. Och då skulle man kunna göra så att den här tidväljaren, när man väljer en ny tid, då skriver vi codebehinden att okej, nu har han valt en ny tid, då sätter jag mitt textblock att det ska ändras. För det är det jag vill göra. Textblocket ska visa vad den här tidväljaren har gjort. Men det vill vi inte göra, för i så fall kommer vår logik ligga i vyns codebehind. Och det vill vi inte. Utan då ska vi istället göra så här, att vi gör en först en mapp för att ha lite ordning. som heter View Models, och sen så gör vi en Vue-modell som är en klass. Och det här är ett sätt att flytta ut logik och data till en egen klass som man då kan köra enhetstester på och bara sköta separation of concerns och låta det ske på ett annat ställe. Så om vi nu då gör en property här som är en time span, ska ni få se snart varför, som jag kallar för time. Så där. Och sen, nu har vi ett objekt som håller en tid. Men sen för att UI ska förstå när någonting ändras så behöver man implementera ett interface som har funnits i SAML sedan dagens begynnelse, som heter I Notify Property Changed. Och det här, bör ni göra appar så kommer ni märka att det här använder man hela tiden. Ursäkta mig. Så. Men nu har vi då en tid och jag gör om den till en vanlig property, så att vi kan, när någon sätter den, så vill jag skicka iväg det här on property changed. Och det som kommer hända då är att då kommer den raisa eventet som heter property changed. Och det känner SAML-systemet till och kommer att lyssna på detta. Så nu har vi en Vue-modell som har en tid. Och jag vill gå till min main page och så vill jag sätta att datakontextet för den här sidan är bytt språk. Så. Så. Datakontextet är en sån här main page VM. Bra. Men nu har Vue fått sin data och nu vill jag jobba med att binda ihop så att de här kontrollerna använder den här datan. Och då ska vi öppna Visual Studios systerprodukt Blend. Hur många har använt Blend? Ja, några stycken i alla fall. Jag tycker om Blend. Blend har funnits ganska länge och alltid varit designverktyget där man lite bättre jobbar med sina UIn än Visual Studio. Och det kan lite saker som Visual Studio inte kan. Men i Visual Studio 2015, eller hela releasen 2015, så har de byggt om Blend från grunden så den bygger på Visual Studio. Så nu kan den göra de begränsningar som fanns innan är nu i princip borta. Så Blend är mycket trevligt. Och vi satte vårt datakontext i konstruktorn. Men här i Design Time så kan man köra med ett annat bara Design Time datakontext. Som då är datat som driver Vue. Och om man vill kan man göra såna här på måfå eller från en klass. Då får man en XML-fil som den här designern i Vue använder. Men det jag vill göra nu är att jag ska spara. Och sen ska vi låta Blend bygga. Och nu säger vi till den att vi scrollar ner. Så. Jag vill sätta design-datakontextet till en designinstans som ligger i mina Vue-modeller, min mainpage VM, och den kan du skapa i design time. Sådär. Så då vet nu designern om att vi jobbar med en sån här datatyp. Och det vi gör då är att vi tar vårt textblock och säger att texten här ska binda till tiden på det här objektet. Och timepickern ska, dess tid ska vi binda till samma. Och när man ändrar timepickern så vill vi också att den ska skicka tillbaka värdet. Så därför sätter vi det till en tvåvägsbindning. Så där. Och nu gör vi så att vi kör på en telefon istället. Och vi kör från Blend, för Blend kan ju bygga och allt sånt. Och 11 händer det något spännande. Och då kommer den sätta det objektet och den skickar ut Notify Property Changed och texten ändras för UI att lyssna på det. Mycket trevligt. Och nu har vi något som vi kan bygga vidare på. Nu ska vi stanna den här. Så, tack. Men det jag först vill göra är att jag vill anpassa den. Så den anpassar sig till olika skärmstorlekar. Så då går vi in i States. som är Visual States. Och detta är något som man också bara kan pyssla med i Blend om man inte vill pilla i SAML-koden, vilket man helst inte vill när det gäller sånt här. Och då gör vi en grupp med Visual States och jag gör ett state som jag kallar för Wide. Och då ser ni att det är en röd ram kring allting här nu. Och det betyder att den spelar in det jag gör så att den kan applicera det. Men det jag först vill göra är att jag vill säga skapa en trigger när det här statet ska aktiveras. Och då finns det förskickat i systemet en adaptive trigger. Det finns, om ni letar på det, så finns det folk som har gjort triggers för allt möjligt. Det är ganska lätt att göra egna triggers. Men det som följer med systemet är minsta höjd och minsta bredd på skärmen. Så om vi säger att när bredden är minst 600 så ska det här inträffa. Och också säger jag då att vår time picker ska för relativ panel inte hamna under utan hamna till höger om. Sådär, fint. Och sen kan vi till och med ge den lite vänster marginal och lite, hoppar vi ner, lite toppmarginal. Sådär. Och så hoppar vi tillbaka hit. Så väntar vi, och så väntar vi. De har lagt in nu i Visual Studio och Blend att man kan se till att den automatiskt ska ladda om sidorna när man hoppar mellan dem, och det är väldigt trevligt. Men det kanske är den blir arg på nu, så nu gör vi hit istället. Och så tar vi och kör det här. Där passerar vi 600 och då applicerar den det här statet. Det finns många olika sätt, eller man kan göra det ännu mer grovt och man kan definiera en, man kan göra helt olika sammanlayout och bara byta ut hela UI:t när den passerar en viss gräns. Det finns mycket att göra. Imorgon efter lunch har jag min djupdykningssession som går in lite mer på sådana grejer. Okej, nu har vi att vi adapterar oss och då vill vi hoppa tillbaka. Nu är vi pigga här. I Vue-modellen nu har vi bara en tid. Jag vill ha lite mer saker där. Så att vi gör så här att vi hoppar till vår Vue-modell. Och allting är så litet. Stort. Sådär. Och då ska vi göra så här att vi klistrar in en klass till. Som är, nu ska jag göra en lista med items som vi sen visar. Så då har jag en Vue-modells item-klass som har lite text och en text till som kommer peka på en bild. Och sen så har vi en, så ska vi inte göra, så gör vi. Gör vi en konstruktor som ser ut så här. Blir den här rätt nu? Det blir det förutom att den inte ska ligga där, den ska ligga utanför. Så. En ny klass och sen så i konstruktorn så gör vi en, har vi har en property i klassen som heter news item som är en observable collection som då skickar ut ändringar till UI:t. Det är en lista som skickar ut ändringar. Och sen så har vi att vi skapar massa news items. Så om vi går till Blend. Vi ska spara en gång till så vi är säkra på att ha sparat och så bygger vi. Och så tittar vi här på datafliken så har vi fått med våra news items. Så jag tänker hoppa till den tredje pivot-itemen. Och där går vi och trycker in en list view. Sen ser ni, nu har den fått storlek 100-100. Ofta ger de här verktygen en lite default utseende så jag tar och reset på layout så tar den bort allt som är den har satt dit. Och nu har vi vår listvy, så då tänkte jag hoppa till datan och säga att news items ska, nu gissar den vad jag vill binda när jag drar ner det så här. Så då säger den databind item source till den här news items. Ja, det vill vi. Och det den gör då är att då gissar den vad jag vill ha för någonting, så den kommer hitta på hur jag vill att varje item ska representeras i den här listan. Och det gör de genom något som heter en item template. Det är vad UI ska skapa för varje data item som finns i den här listan. För allting i Samuel är i tudelat mellan beteende och utseende. Så en knapp har ju att den kan klickas på och så vidare. Och den har en default template som är hur den ska se ut. Och det kan man ändra helt och hållet och byta ut hur den ska representeras på skärmen. Så den här listvyn kan vi ändra dess template. Men vi kan också ändra andra templates som är header, footer, container style, items panel men också item template. Den som nu har skapats. Och då kommer jag in att jag ska pilla med vad som har skapats nu för varje item. Och då har den skapat en bild här. Och då vill jag att min bildfält i datan ska kopplas till den här bilden. Så image source till image. Så där, tack. Och sen vill vi också att titeln ska kopplas till den här. I stackpanelen finns det ett textblock där. Nej. Nu fick jag ett nytt textblock. Det var inte meningen. Titel till textblocket där. Sådär. Nu ser ni, nu har vi fått en lista och vi har datan som vi skapade i vy-modellen visas här. Vi har 4 items. Och det här hela blir ännu roligare om vi gör så här att vi tar en metod. Ni ska få se hur den ser ut här inne. Så där, att jag hämtar ett RSS-flöde och loopar igenom dem och skapar likadana sådana här objekt. Och så tittar vi i vår main-sida och då säger vi att i... Jag vill inte göra det här när sidan skapas utan man vill vänta tills man navigerar till sidan. Så gör vi så här att vi skriver ojsan. Så vill vi inte alls göra. VM är min vy-modell och därför kan vi säga vm.init. Det kan vara känns konstigt men så gör vi alltid med våra vy-modeller så därför tänkte jag att det är lika bra att visa så ni har sett att det är så här vi gör. Nu ska vi se. Så där. Så i och Navigator 2 som är nu där synk så väntar vi på init. Om vi nu kör. Så har vi lista. De här sakerna skapas ju nu, för jag har inte lagt dem innanför det här is design time, så de skapas. Men här nere kommer RSS-grejerna. Och klickar jag så händer ingenting, för då har vi inte lagt till än. Känns det bra? Jättelätt att göra listor. Trevligt. Inga frågor nu? Nej. Vi kör vidare. Då har vi skapat en lista. Och vi har runtime data. Det jag vill göra nu är att i vyn så hade designen fått något problem. Sådär. Vår list vi här. Vill jag göra så här. Jag vill att den ska visa mig properties för listvyn. Så där. Kan man söka här? Det är jättebra. Is item. Så finns det en property som heter is item click enabled. I vanliga fall så selektar man saker i listor. Men jag vill i detta fallet bara kunna klicka på dem. Och sen så har vi ett item click event. Där det ska hända någonting. Och här tänkte jag att vi ska, när man klickar på ett item så ska vi navigera till en ny sida som visar det här itemet. Så att vi ska gå in här och säga add new item. En blank sida igen som vi kallar för item page. Den skulle jag ju vilja lägga i en mapp som heter views. Men det ligger ju inte main page där än. Så att för ordningens skull så lämnar jag den bara där så länge. Så där, då har vi en item page och jag klistrar in hur jag vill att den ska se ut. Så slipper ni se när jag skapar. Det är bara det är en panel med en bild och en text. Och sen hoppar vi då till main-sidan där vi klickade på det här eventet. Eller klickade på... Nu kommer vi till vy-modellen, det var inte meningen. På main-sidan så hade vi item-klick. Och det jag vill göra då är att man får med event-args. Jag vill göra navigate. Jag vill göra frame.navigate. Så, och så ska vi ha item-page. Och det jag skickar med är något som ligger på argumentet som är en clicked item. Och då får man, som tur är, inte UI-objektet utan man får det här från vy-modellen. Och sen i själva item-sidan så tittar vi i code behind den. Och då vill vi när vi navigerar till den så tar vi parametern och tittar så att den är av rätt typ och sen sätter vi den som datakontext. Perfekt. Och så kör vi det här på telefon. Nu känns tiden bra så ni får gärna ställa någon fråga om ni vill. Nu är det spännande. System exception. Vad kan det? Är det någon som har någon aning om vad detta är? Vi provar att göra så här. Sådär. Nu tar jag samma bild som är ganska liten och ful. Men ni ser, nu navigerade vi till en ny sida. Lilla problemet nu är att hur kommer vi tillbaka? Det finns ju ingen backknapp. På telefonen så har vi en backknapp. Och om jag nu byter till tablet mode så finns det en backknapp här nere. Och vad händer nu då? Nu hoppar den ur appen. Det är samma sak på telefon. Om jag trycker back där så hoppar den ur appen. Och detta är på grund av att vi inte hanterar back. Så det vi gör då är att vi går till vår app-klass. Och där finns det en launch-metod som är vad som händer när appen startar. Och då kommer den dra igång main page. Men det jag vill göra sist här är att jag vill ta System Navigation Manager. Punkt. Den hämtar vi. Punkt. Så finns det back requested som är att någon vill ha back. Och det jag vill göra här ska ni få inklistrat för att det vill jag inte få fel. Vi gör det så. Så där vi tar ut framen som man navigerar omkring i. Och om man kan go back i den vet ju om det finns sidor i stacken eller inte. Så hoppar vi vidare och säger att jag har hanterat det här frame go back. Och det gör att det fungerar i tablet mode på telefon, men det kommer inte fungera i fönsterläge än. Och det är för att det finns en annan sak som vi ska göra. Och det är att i den här item-sidan så ska vi ta samma System Navigation Manager. Punkt. Så, punkt. App View Back Button Visibility. Och klistrar vi in så vi slipper skriva fel. Så, om vi kan go back så ska vi ha den visible, annars ska vi ha den collapsed. Anledningen till att de inte har gjort det här att det alltid finns en backknapp är att det finns ju många UI där man vill ha backknapparna i UI. Speciellt om man tar apparna från andra plattformar så finns det ju redan backknappar i deras UI. Så att det är bättre att de som vill ha det får lägga in det. Nu ska vi se, nu är vi i tablet mode nu. Ja, det är vi. Och då ska vi trycka där. Så. Och då hoppade vi dit. Och så är vi i ett fönster. Och ni ser att nu har det kommit en backknapp här uppe. Så nu finns det en backknapp. Och eftersom vi har sagt att vi ska hantera back. Så när vi trycker där så hoppar vi tillbaka. Och inte ur appen. Dock, nu är backknappen kvar. Och nu kan vi inte göra något med den. Så att man vill ju stoppa den här koden i en basklass till alla sidor som då kollar om man kan gå back eller inte, och i så fall finns det en backknapp. Om man vill ha vanligt backbeteende. Härligt. Nu vill jag bara visa en helt annan sak för att visa vad man kan göra med appar. Lätt. Det är så att jag är hemma och är pappaledig för tillfället, förutom idag och imorgon. Och då har jag en liten som inte förstår att man inte ska trycka på skärmen när man tittar på någonting. Så därför har jag gjort en app som jag har kallat för Toddler Video. Som gör så här att man väljer en fil. Och sen hoppar den till helskärm. Och den stänger av allting så man kan inte klicka på skärmen. Det ska ni få se. Det är ju svårt att overrida systemgrejerna, så de där grejerna funkar fortfarande. Men ettan och tvåan som syns upp i hörnen, om man trycker på dem inom en sekund, först ett och sen två, så kommer man hit, så kan man ställa in grejer. Den är väldigt enkel och väldigt snabbt gjord. Men jag vill bara visa hur den ser ut. Och då har vi en, det är bara en sida som har en sån här panel med ett mediaelement som är den som spelar video. Och sen så har vi två knappar som är två knappen, och sen så har vi knapparna i mitten på skärmen. Och själva, nu har jag ingen vymodell, så titta inte på det här utan se det bara som inspiration. Men jag har en timer som håller reda på hur länge sedan det var man klickar på knapparna. Och sen så har vi att vi hämtar filen genom att göra en file open picker. Och den ska starta i video libraryt och vilka filer den får visa. Och sen när man har valt en fil så sätter vi den som källa till medieelementet. Och sen gör vi lock and play, som är att vi spelar medieelementet och vi döljer kontrollerna. Och sen säger vi till att jag vill enter full screen mode. Och så spelar den i helskärm. Så att med ganska enkla medel så kan man åstadkomma häftiga saker. Så, effektiva pixlar är den upplösningen som vi verkligen har att jobba med. Så man ska inte tänka på att man är på en telefon som har en ultraupplösning och det är de pixlarna. Och det är därför vi kunde sätta 600 som bredd på vår Visual State Trigger. För att då vet vi att det kommer att gälla på alla devices. Och så finns det lite olika storlekar som man kan tänka sig att man ska anpassa sitt UI vid. Nu har vi pratat om lite grunder. Så nu tänkte jag snabbt hoppa på olika koncept som vi kommer dyka ner djupare i imorgon efter lunch. Om vi börjar med Livetiles, det är, har ni kanske sett, de finns på Windows, de finns på telefon. Det är ett sätt för appen att visa information och vara levande när den inte är igång. Det här kan komma från en server, det kan komma från en bakgrundsjobb som uppdaterar den här tilen. Och i 8.1 och tidigare så fanns det några templates som man fick använda. Men i 10 så finns det också en adaptive template där man kan bygga upp de här i princip hur man vill. Blanda ihop text och bild och så vidare. Och det finns en store-app där man testar sitt utseende, vilket är mycket trevligt. Toast-notifieringen är de här pling-plong som kommer upp och de hamnar på Windows och på telefon i ett action center där de samlas. De har blivit mycket rikare, nu kan man interagera med dem. Så ni har säkert sett någon demo, en liten messenger, skicka ett meddelande så kan man ju svara och bara trycka så har man svarat. Man behöver inte öppna appen för att svara på ett meddelande. Där finns det mycket var, de kan också komma från en bakgrundsgrej eller från något alarm man har satt eller från en server. Hur lagrar man då data? Jo, det finns lite olika sätt och i varje sätt så finns det antingen en key value store som heter settings eller att man kan komma åt mappen och lagra in filer. Så det finns lokalt och temp och sen finns det roaming som är häftigt för att det synkas mellan appar på alla plattformar och för din användare. Mycket käckt, för att det är upp till 100 kilobyte så att man kan inte lägga hur mycket som helst där. Det som är helt nytt i 10 jämfört med innan är en publisher map som är att en apputvecklare, alla apparna har ett ställe som de kan dela data i. Och det är väldigt praktiskt för att då kan man kan vilja ha cachad data och allt möjligt som ligger som alla appar använder. Och sen finns det en secure store, ett password vault där man kan spara hemligheter. Och de roamas väl också, men inte helt fel att de skickas runt, men de är ändå helt säkra. Trevligt, trevligt. Och sen kan appar köra i bakgrunden. Och de här bakgrundsjobben behöver kunna triggas på något sätt. För att det är en klass som bara ligger där och väntar på att köras. Och innan så har det funnits lite systemtriggers. Man kan säga att den ska köras en gång i halvtimmen, en gång i kvarten. Är det mest täta man kan köra. Och det finns massa olika andra triggers. Man kan trycka på blåtand, allt möjligt. GPS för att göra geofencing-grejer. Och något annat som är nytt är de som heter Toast Notification. Och det är att säga att mailappen att du har 5 nya mail. Då visar Livetilen 5 mail. Men de finns ju också i Action Center i dina mail. Så om du öppnar Action Center och drar bort dina mail så vill man få ett meddelande så att appen kan uppdatera tilen och ta bort femman. För det ska ju inte stå att du har 5 mail som du inte har sett när du har dratt bort dem i Action Center. Massa saker finns det att göra. Och appar kan interagera som aldrig förr. Man kan säga till att jag vill öppna den här filen och då frågar systemet vilken app vill öppna den med. Eller om det bara finns en så öppnar den. Man kan öppna ett protokoll, HTTP öppnar i webbläsaren till exempel. Man kan skicka filer, då man skickar en token till en fil som man har som de kan använda. Och sen pilarna som går på båda håll är framförallt nya i Windows 10. Man kan säga till att jag vill starta den här appen och jag vill få resultat tillbaka. Det man fick göra tidigare var att man fick starta en app och sen fick den då känna till att det här, om någon skickar den här urin, då vill den att jag ska kalla på den igen när jag är färdig. Men just om man ska hämta en token från någon eller vad som helst så kan man starta och få resultat tillbaka. Man kan också launcha en specifik app. Det kunde man inte innan. Man kunde bara säga ett protokoll eller en fil. Men nu kan jag säga att den här med det här ID:t är exakt den jag ska starta. Och sen finns det app-servicer. Då är en app pratar med bakgrundstasken för en annan app. Så att den kommer inte ens starta utan man bara pratar med något som inte syns i UI:t. Och det är så Twitter och de sakerna på framförallt telefonen pratar med kontaktboken. Typ Facebook, nu ska vi säga, kontaktboken pratar ju med Facebook och hämtar kontakter och sånt från den. Ja, fråga.
Specifik app, kan du då kolla av om appen finns installerad?
Ja. Ja, men man skickar en sån här family bla bla name. Så man säger att okej, finns den här installerad? Så man kan inte få ut en lista på alla som är installerade, tror jag. Inte som tredje part i alla fall. Ja. Vad sa du, förlåt? Ja, precis. Jag tror till och med att jag har specificerat att jag vill köra den här. Och om den inte finns så precis så frågar om man ska gå till storen och öppna den. Precis. Frågan var om man kunde scanna av alla appar som finns installerade. Men det är jag ganska säker på att man inte kan. Då ska man bara säga att jag vill launcha exakt den här appen. Sen finns det massa små förbättringar som är jättespännande. Och en av dem är att bindningarna som ni såg, de är dynamiska och körs i runtime. Så man kan ju skicka in vilket objekt som helst. Och så länge det har en property som heter title så kommer UI:t binda till det här med title. Men eftersom de är i runtime så är de långsamma och så vidare. Så att, återigen, när Microsoft själva ska använda det så tyckte de åh, det går inte snabbt nog. Så de har gjort en kompilerad bindning som heter XBind. Som man tappar lite designmöjligheter och så vidare. Men det går mycket fortare, helt enkelt. Emulatorn, både telefon och simulatorn till Windows har massa små features som är roliga att göra. Man kan simulera en GPS och trycka in massa koordinater och låta den spela upp dem så telefonen får det. Man kan simulera olika nätverksmiljöer och man kan göra gyrosaker. Så det finns massor att göra i emulatorn och simulatorn. Om ni ska porta från något tidigare så är det lite olika saker man behöver tänka på. Innan så hade man massa hashtag if, phone apps gjorde man på ett sätt. Så kan man fortfarande göra, men det ska man helst inte göra. Och API:erna har självklart ändrats så man får använda de här extension SDK:erna. Samhällsstylesen som finns inbyggda i systemet har ändrats lite. Vissa finns kvar, men innan fanns det massa phone styles och så vidare. Och de finns inte kvar. Så att man kommer få ändra lite där. Charms baren finns ju inte i Windows längre, utan nu vet de här share och projekt och settings och så vidare. Utan det får man med bygga in i sitt UI. Skalfaktorerna som finns nu, 100, 200, 400, de var annorlunda innan. Det var 100, 140, 180 och lite annat. Och de var inte samma på telefon och platta. Så att de har ändrats. Så man kanske Man vill titta över sitt UI och det vill man ändå göra för man vill ju adaptera sitt UI till alla storlekar. Och här är länkar. Det finns en nybörjarserie. Det finns en bra developers guide som är sån här Channel 9 och sitter och berättar massa saker om. Fody Property Changed har jag inte pratat om. Men det är det, om man inte vill hålla på och skriva sina såna här I Notify Property Changed så är det där en liten EL Weaver som jobbar på det här Intermediate Language som finns sen. Som automatiskt sätter Notify Property Changed på alla klasser du har dekorerat. Så att man behöver inte tänka på det här med Notify Property Changed, det bara sker automatiskt. Mycket trevligt. Och sen Template 10. De templates som finns i Visual Studio nu är ganska baskrapade jämfört med de som fanns i 8.8.1. Och det är för att Microsoft inte vill att man bara ska ta dem och inte tänka på hur det fungerar. Och sen så blir det lite fel och att allting, alla appar ser likadana ut. Men evangelisterna i USA har gjort för att de mest vanliga sakerna som man behöver hantera har de ju ändå gjort en template för så att man ska kunna titta där och få tips och komma snabbt igång. Sen har vi notifications extensions och det är både toasts och live tiles. De definieras med XML för att man ska kunna skicka det från servern eller sin sån här från sin bakgrundsgrej. Och då är det så att då måste man manipulera XML:en och det är lite jobbigt att skriva kod. Så då finns det notifications extensions som är att man får skriva vanliga C#-klasser för att skapa sina tiles och toasts, vilket är trevligt. Och sen har vi DevCenter. Sen vill jag påminna er att utvärdera session. Ni får gärna säga till mig vad ni tycker eller utvärdera där eller båda två. Och nu är jag väldigt redo för frågor. Det är bara hem och bygga appar. Ja, fråga. Det är en mycket bra fråga. Frågan är om man har en vanlig klassisk Windows-applikation. Finns det någon anledning att porta den till detta? Inte rakt av, men touch är ju mycket sämre i de gamla. Men vet du att det är en desktop och den bara ska köras på massa desktops, mus och tangentbord, då är det ju inte jätte... Då ser jag inte massa anledningar. Alltså det menar en MFC C++-applikation är ju snabb som den är, så att detta är ju sättet man kommer skriva appar på. Nu med Windows 10 när apparna kör i fönster och så vidare så är ju detta sättet som Microsoft jobbar på och man vill att man ska bygga appar och ska man bygga ny så ska man absolut göra det här för att det finns väldigt få saker man inte kan göra. Men har man något som funkar så tycker jag som bara används till desktop så finns det ju ingen jätteanledning. Det finns ju en vanlig .NET-applikation kan prata till exempel med de här med app services och prata med moderna appar så att man kommer åt lite av WinRT från. Vi hade ju en slide på att man kommer åt Universal Windows Platform från vissa stackar, men om jag inte har helt fel för mig så kommer man åt det från vanliga .NET-stacken också lite av det. Precis, vågar man hoppa på det här nu om man ska göra en app som ska leva ett tag så att inte allting ändras igen? Ja, skulle jag vilja säga. För att jag har ju skrivit applikationer i alla de här årgångarna höll jag på att säga. Men det känns som nu med 10:an så det är ju det sista Windows och så vidare. Så att jag tror stacken kommer... Det är ju detta de satsar på. Och det känns som att nu kommer det bara förbättras härifrån. Så att det tycker jag faktiskt.
Kan du ge några exempel på den begränsningen som finns mellan en app och en traditionell?
Vilka begränsningar som finns genom en traditionell Windows-program och en app? Vad jag vet så håller det på att suddas ut ganska mycket. Men jag vet när de pratade om den här bryggan då man tar en vanlig Win32-applikation och paketerar, så sa de att till exempel att kunna köra som en service kan man ju inte göra i en app. Men då sa de att det absolut, ni kan få gissa, vad är det absolut vanligaste anledningen att ha en NT-service som en applikation som man drar igång? Eller liksom en grej som är igång alltid. Det är för att göra automatiska uppdateringar. Och det behövs ju inte med store-appar, för det är ju inbyggt i hela storen. Så att de var väldigt mycket så att nej, ni ska inte, ni kommer inte behöva ha Win32-appar. Nej, men jag har ingen jättebra begränsning faktiskt. Det finns säkert, men jag har inte behövt tackla den frågan så mycket. Är det någon annan som känner till någon typisk begränsning som inte funkar med appar? Ja. Precis, precis. Ja, och det var, du sa det här med att Apex-paketen är ju containade och de kan inte smutsa ner systemet för de kör i sin lilla sandlåda, och det är helt rätt. Det gör de, så det är ju säkrare för användarna och det är bättre för systemet. De degraderar ju inte systemet på samma sätt som vanliga applikationer kan, så att det är absolut ett bra system, ja. Ja, där skulle jag vilja säga att man inte har full access. Man kan ju till exempel, nu gjorde jag pick file synk när jag skulle spela video. Man kan göra pick folder synk och så får användaren välja en mapp som man då får access till. Men då är det sånt här att då får du en mapp och sen så kan du be att få en token om du vill kunna komma åt den mappen igen en annan gång. För annars så går den accessen ut och sen så kan appen inte i all framtid komma åt den mappen, utan du behöver spara undan den och så fråga efter skaffa en ny access. Man får en token och man får be om en ny access för att förnya sin access till mappen. Nej, det tror jag inte. För gör man ett vanligt program och kör som icke-admin så kan man ju inte komma åt vissa systemmappar ändå, och de tror jag inte man kommer åt. Så att ja. Nej, det ska man ju inte vara, men man måste ju fråga användaren om det så användaren får välja mappen. Man kan inte bara börja hoppa in i de mapparna och göra saker. Och det kan man ju med en klassisk applikation. Ja. Win32. Frågan är om man kan komma åt det, gör DLL-import och komma åt Win32-UVP. Jag tror inte det. För hela UVP och WinRT är ju liksom en wrapper runt det. Så jag tror inte det. Och om man kan det så tror jag man måste. Det finns ju första och andra hands applikationer och sen så finns det vi som skriver tredjehands. Och andra hands är OEM och första hands är Microsoft egna. Och de har ju massa rättigheter som de kan sätta på appar som inte är tredjeparts. Så man kan göra mer, så att vilka appar är det som är? Typ Spotify-appen till Windows Phone från början fick ha en massa specialrättigheter som de kunde ge den för att den inte kunde göra allt med tredjepartsverktygen. Ni får jättegärna komma och prata med mig i efterhand, och annars tack så mycket för att ni kom. Trevlig kväll!